Du lyssnar på Yogaprenörpodden, avsnitt 111. Vill du skapa ett hållbart yogaföretag där du jobbar med dem du gillar mest och kan hjälpa bäst när och varifrån du vill? Med en trygg ekonomi tack vare återkommande intäkter. Då är du på rätt plats. Jag heter Angelica Henriksson, är yogalärare och entreprenör och vill hjälpa dig jobba hållbart genom att ge dig kunskaper, coachning och nätverk. Att få skapa en vacker plats som doftar gott och bjuder in till prestigelös gemenskap, energipåfyllning, personlig utveckling och där alla känslor är lika mycket värda. Ja, det var min stora dröm när jag befann mig på min första yogalärarutbildning i Guatemala. Jag drömde om att få starta en yogastudio. En dröm jag delade och fortfarande delar med så många andra. Jag gjorde verklighet av min dröm när jag startade Norrtäljes yogastudio, Studio Karma, 2010. Drömmen blev sann, men det blev en helt annan resa än vad jag hade förväntat mig. Det är en utmaning att driva en yogastudio och möjligtvis en ännu klurigare utmaning att få det att bli hållbart. Både fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Men det går. Och därför har jag nu startat ett litet projekt som jag kallar för Hållbar Yogastudio. Som består av tre delar. Först här i dagens poddavsnitt så kommer jag att dela de tre stora misstagen jag gjorde som yogastudioägare. Sen bjuder jag in till ett gratis webbinar torsdagen den 2 februari klockan 12-13. Där jag kommer dela med mig hur jag skulle göra idag om jag ville driva just en hållbar yogastudio. Nu med 10 års erfarenheter av att vara yogastudioägare och mycket mer kunskaper om hållbart företagande. Och slutligen så kommer jag skapa ett helt avsnitt för den som vill driva en hållbar yogastudio i medlemskapet i Yogaprenör. Det gör att om du driver eller drömmer om att driva en yogastudio så kommer jag göra mitt yttersta för att kunna hjälpa dig. För jag om någon vet hur stark den där drivkraften är om att få skapa den där platsen. Och jag om någon vet hur otroligt givande det är att få höra från människor att man har förändrat deras liv tack vare att ha öppnat ett space där yogan får ta plats. Och jag om någon vet hur mycket det kan utveckla dig som person genom att bli just yogastudioägare. Därför är jag så otroligt glad över att du är här och lyssnar idag. Jag tänker att vi absolut lär oss av våra misstag, men att vi faktiskt också kan lära oss av andras misstag. Därför börjar vi här. Idag kommer jag att dela mina tre stora misstag som jag gjorde som yogastudioägare. Vi tar det från början, men i en snabb version. Vill du höra hela min yogaprenörsresa kan du lyssna på avsnitt 11. Men så här börjar det i alla fall. Direkt efter gymnasiet så fick jag en anställning på den lokala sparbanken och var anställd i nästan 10 år. Men med en himla massa avbrott då jag ville resa, se världen och plugga. Under en tid när jag provade att vara student vid Umeå universitet så kom jag i kontakt med yogan. Och jag kan väl säga att det var allt annat än kärlek vid första ögonkastet. Men ett intresse väcktes. Och det tog ännu mer fart under en semester i Costa Rica, där jag på Dagmars yogacenter i Montezuma fullkomligen blev förälskad i vinyasa-yogan. Det ledde mig till att genomföra min första yogalärarutbildning för amerikanska lärare i Guatemala. Till att sen vidareutbilda mig i Virya Yoga vid Nordiska Yoga-institutet med Josefin Selander och i gänget. Till att fylla på med allehanda utbildningar, workshops och yogaresor. Men det var där, redan på den första yogalärarutbildningen, som suget om att få öppna en egen yogastudio tog fart. Det är ju någonting så väldigt speciellt med yogastudios. Ja, jag vet att du vet precis vad jag pratar om. Men jag har ägnat lite tid åt att försöka sätta ord på vad det är. För nästan varenda person som klev in på Studio Karma när vi hade funnits i några år, de sa samma sak. Och vad det är vackert här och det doftar så gott. Ni är så vänliga och man blir alldeles lugn av att bara komma in här. Och egentligen så beskriver väl de orden ganska mycket av det som i alla fall jag gillar med yogastudios. Det är en vänlig och vacker plats som liksom går förbi all logik och går rakt in i vårt innersta. Det är som att nervsystemet får sig en vänlig klapp på kinden. Andningen fördjupas och hjärtat får ta större plats. Bara direkt när man sätter sin fot i en yogastudio. Det skulle vara superintressant att få höra vad du sätter för ord på din yogastudio. Om du driver en egen eller om du har en yogastudio som du brukar gå till. Hur skulle du beskriva den? Ja, för det här med poddande, det är ju som sagt var en envägskommunikation. Men jag skulle genuint bli superglad om du har tiden att skicka iväg några ord till mig via Instagram till exempel, där jag ju heter yogaprenör. Och säga vilka ord som kommer till dig när du tänker på din yogastudio. Ja, för drömmen om en yogastudio, den väcktes där i Guatemala. Men jag var ju anställd på bank och min bankkarriär hade börjat ta fart. Så där hade jag tänkt att stanna. Men ända från att jag var liten så har jag haft en stark drivkraft om att få vara egenföretagare. En idé om att det skulle vara så roligt att få tjäna pengar på någonting som jag tycker är väldigt roligt och som är till hjälp för andra. Så jag antar att det liksom blev flera pusselbitar som la sig på plats under hösten 2009 när jag kom hem från yogalärarutbildningen. För det ledde hur som helst till att jag sa upp mig utan att ha en direkt plan. Ibland behöver man bara ta beslut och sen får planen komma därefter. Jag hyrde direkt in mig i en mindre yogastudio där jag insåg att en av nyckelfaktorerna till framgång, ja det är ju faktiskt att ha en stor lokal. Skulle jag få ekonomi i min verksamhet så behövde jag ha många deltagare på varje klass. Det var det ingen tvekan om. Så jag blev bara en väldigt kort stund i den där första lokalen tills jag hyrde en restauranglokal som inte användes. Och den lokalen skapade magi. Med drygt 6 meter i takhöjd, fönster från golv till tak i två riktningar, en eldstad, trägolv och havet utanför. Och dessutom så kallades platsen för Kärleksudden. Ja, ni fattar. Det var en magisk plats att få ta hand om och få leda klasser i. Men när någonting nästan är för bra för att vara sant, så är det oftast det. Visst gick det att se allt det underbara med den här platsen, men verkligheten kom ikapp snabbt. Det var iskallt i lokalen. Det fanns möss som gjorde att jag inte kunde ha kvar någonting i lokalen över natten. Emellanåt hyrdes den ut för fester på helgerna och det gjorde att det var jag som fick stå och städa som en galning på måndagen efter. Vacker och magisk plats, jajamän, men långt ifrån en plats som kunde bygga en hållbar yogastudio. Jag slängde därför iväg några mejl till de större fastighetsägarna i stan och mitt första möte gav napp. En del av Norrtäljes bibliotek skulle byggas om av ett studieförbund, men de ville inte ta hela lokalen, så jag fick möjlighet att hyra ungefär hälften. Och här hade jag turen att jag fick vara med och bestämma hur jag ville utforma lokalen. Och då satte jag mig ner för att räkna. Hur kunde jag disponera ytan så bra som möjligt för att kunna få in så många yogamattor som möjligt och ha så lite biyta som det bara gick? Biytan kommer ju att kosta mig pengar, medan plats som jag kan lägga ut yogamattor på, de kommer att inbringa intäkter. Så jag byggde mig en liten receptionsdisk i hallen, en gedigen avhängningsyta för ytterkläder med plats för lite försäljning av yogamattor, props och teer på andra väggen. Och sen ramlar man liksom rakt in i yogastudion. Bakom ett draperi fanns ett litet kök och en toalett. Mer än så behövdes inte. Jag skulle få nycklarna 1 september 2010, men behövde inte börja betala hyra förrän i oktober om jag minns rätt. Jag såg i alla fall det här som en vrålmöjlighet till att tjäna lite extra pengar. Om jag hade fulla yogaklasser redan i september, då skulle jag ju liksom ligga på plus redan från start. Så det här blev min drivkraft. Under sommaren så såg jag till att alla som hade yogat med mig först i den där lilla yogasalen, så sen hade yogat med mig på Kärleksudden, och alla andra som jag bara kunde komma i kontakt med, ändå visste om att det skulle finnas yogakurser i Norrtälje med start 1 september. Jag gick ut med boka tidigt rabatter, prova på erbjudanden, mejlade nyhetsbrev som berättade vad de skulle få, och någonting rätt gjorde jag. För jag hade i det närmaste fullbokat när jag startade den 1 september. Jag insåg också hur mycket pengar det skulle kosta att köpa in yogamattor och props till 22 elever. Ja, för jag hade alltså provlagt ut yogamattor för att se exakt hur många jag kunde ta in innan det blev för fullt. Och så hade jag markerat på golvet med små tejpbitar så att deltagarna skulle lägga mattorna på exakt rätt plats för att alla skulle kunna få vara med. Och då blev det 22 stycken. Jag har för mig att jag tog 150 kronor per klass när jag började. Och det är väl ett sånt där pris som jag bara såg att andra hade tagit. 150 kronor gånger 22 elever gav mig en intäkt på ungefär 1000 kronor i timmen. Ja, för klasserna var ju 90 minuter. Och räknar man in förberedelser och efterjobb så blir det ungefär 3 timmars jobb per klass. Och eftersom jag ledde en fysisk yoga så belastades den med 6% enligt Skatteverket. Så min rena intäkt blev ungefär 1000 kronor per timme, vilket ju inte är fyskam, tänkte jag. En bra start rent ekonomiskt. Men om jag skulle köpa in yogamattor och props till alla, ja, då skulle ju första månadens intäkter försvinna väldigt fort. Så då löste jag det så här istället. Det fanns helt enkelt inga props att tillgå, utan man fick ta med sig eget. Och eftersom det knappast fanns några yoga-props-affärer i Norrtälje på den tiden, ja, det här var ju till och med innan ens Rusta, Biltema och Jula började sälja yogamattor, så köpte jag in alla props som behövdes och så sålde jag dem som ett kit till mina elever. Och det var så där, alltså typ 99% av alla elever som köpte utan att tveka. Jag hade liksom paketerat en snygg väska och köpt lite billigare filtar och så var det klossar, matta och bälte. Så jag gick ju med vinst på den affären också. Så nu hade jag fått intäkter både från den försäljningen och sen att jag nästan hade fullbokat på mina kurser. Det här ledde ju också till att jag sparade tid och utrymme. Jag behövde inte ha utrymmen för props i studion. Jag behövde inte ha tid för att rengöra yogamattor. Jag behövde inte förbereda genom att lägga ut mattor och med mera. Och inte heller städa undan på samma sätt. Så det här, det blev verkligen en win-win till en start. Senare under min verksamhet så köpte jag absolut in yogamattor och annat. Vart eftersom verksamheten växte, utbudet av yogaformer ökades och att verksamheten blev mer och mer hållbar, då köpte jag såklart in både yogamattor, bolster och allt annat. Men det här, det var en bra start. Så jag fick en jättebra start i min yogastudio och sen utvecklades den år efter år. Till en början ledde jag cirka 15 klasser i veckan själv och hyrde ut studion ett par dagar i veckan, bland annat till en fysioterapeut och en danslärare. Efter något år så blev vi fler yogalärare som samarbetade i samma lokal, och efter ytterligare något år så tog jag beslutet om att vägen till framgång låg i att stärka varumärket Studio Karma. Då tog jag ett helhetsgrepp och lät samtliga kunder handla av Studio Karma, och så hyrde jag istället in yogalärarna. Sen har jag provat alla varianter som går. Jag har haft kurser, drop-in och en härlig blandning av de två. Jag har gett mina lärare fasta arvoden, provisionsbaserade arvoden, splittade intäkter och alla andra sätt du kan tänka dig. Jag har verkligen provat mig fram, men det kan vi prata om vid ett annat tillfälle. För det är en smärre vetenskap för sig. Så löpte verksamheten på under ett flertal år. Jag bytte lokaler till en ännu större lokal 2014, men 2019, då blev det dags att sälja studion. Och även det, ja, det är ett helt eget avsnitt som jag kanske kan bjuda på någon gång. För jag skulle nog kunna ägna ett helt poddavsnitt eller kanske en mindre kurs åt att prata om allt som har gått bra under min tid som studioägare. Det har varit roligt, utvecklande och utmanande. Jag har solskenshistorier att dela med mig av och rena vinster. Men just idag så tänkte jag ju fokusera på allt som inte har gått så bra. Dels för att skapa igenkänning. Jag är ju helt säker på att du som driver en yogastudio kommer att känna igen dig i, ja, om inte allt så i alla fall i flera delar och i någon variant av det jag ska dela med mig av. Men också för att berätta för dig som ännu inte har gjort de här misstagen eller ännu inte har startat din verksamhet. Det här är lätta misstag att göra. Och jag skulle vilja rekommendera dig om det varmaste att försöka undvika just de här misstagen. För även om jag med största sannolikhet inte kommer att starta en yogastudio igen, så var det ändå en så stor dröm för mig att jag kan få ett litet pirr i maggropen när jag tänker på hur det skulle få vara att få göra om den här resan en gång till. Och nu med mer kunskaper och erfarenheter. Okej, är du redo nu då? För här kommer listan med de tre stora misstagen som jag gjorde som yogastudioägare. Nummer ett. Jag gjorde exakt vad typ 99% av alla andra yogastudioägare också gör. Jag öppnade en yogastudio för alla. Jag ville att alla skulle vara med. Det skulle finnas yogaformer som passar alla. Dagar, kvällar, helger, lov. Långa och korta yogaklasser, yoga för gravida, seniora, mamma bebis, barn, tonåring, familjeyoga. Yoga specifikt för ryggont, yoga med dans, yoga lates och allahanda andra yogaformer som var mer eller mindre egenpåhittade. Ja, det här är ju inte konstigt att jag och säkert du också tänker så här. Yoga är ju för alla. Och det känns ju logiskt att erbjuda mycket för många när man vill ha just en hållbar yogastudio. Men sen kommer problematiken. Någonting som kommer bli väldigt tydligt för dig som är just yogastudioägare och kanske inte blir lika tydligt för dina samarbetspartners eller de som du har inhyrda som yogalärare. För problematiken, den kommer när du märker att du ska försöka få ihop allt det här. Till exempel sätta ihop det till en hemsida. Vad ska det stå på första sidan? Yoga för alla i Norrtälje. Ja, det var nog ungefär så jag började. Sen ska man ju ha ett schema. När ska klasserna vara då? Och hur långa ska de vara? Och om jag erbjuder olika längd på klasserna, ska de då kosta olika mycket? Hur gör man då med ett klippkort? Kan klasserna kosta 1, 2 eller 3 klipp beroende på hur lång klassen är? Ja, här någonstans så bränner man så många hjärnceller, mer än någon annan. Men du är säkert som jag var, sjukt kreativ och har en stark drivkraft om att det här ska ju bara gå. Så jag tror att du kommer hitta en lösning, för det gjorde jag. Men då kommer nästa bekymmer. Hur ska du förklara det här systemet av långa och korta klasser, dagtid, kvällstid och helger och olika kort som ska fungera på olika sätt? Och dessutom kanske kosta olika mycket beroende på om kunden är pensionär eller student eller heltidsarbetande. Du klurar och klurar, men du kommer säkert också här på något sätt som funkar. Du är ju driven. Men då kommer nästa problem. Högst troligt så kan du inte leda alla de här klasserna själv, utan du vill ha inhyrda yogalärare. Vad ska de få för arvode då? Och vad ska ingå i deras uppdrag? Ska de kunna lära sig ditt system av kortpriser, bokningsförfaranden, köpevillkor, kvitton med mera? Då kommer du behöva lägga massor av tid av att lära upp dem. Vem betalar för den tiden? Ja, utöver det här så kommer du också, högst troligt, få en massa kreativa idéer från folk runt omkring dig. Ja, du kan komma på dem också kanske. Men det kan vara kunder som säger till dig att du borde ju bara ha ett specialevent. Kanske kring champagneyoga, för det har de läst om i någon tidning. Ett tjejgäng kommer med en förfrågan om yoga med chokladprovning för en möhippa. Och en av dina yogalärare kommer på att det är ju snart fullmåne. Det är klart ni ska ha en fullmåneceremoni. Till en början, du kommer älska att höra alla de här idéerna. Och högst troligt så kommer du springa på alla bollar, för det här är ju bara så roligt. Men du kommer ganska snart att upptäcka att det är du som kommer att få bära det tunga oket. Att det är du som kommer att sitta på nattetid och leta efter bilder, försöka skapa texter och få anmälningssidan på hemsidan att funka till alla de här eventen. Och att det är du som kommer få svara på kundernas alla frågor. Och att du kommer bli förvånad av hur många speciallösningar du kommer behöva skapa fastän du hade tänkt ut allting så bra från början. Någonstans på vägen finns det en chans att du kommer börja känna en bitterhet. För att den där superglada yogaläraren som kom med förslaget om en fullmåneceremoni, när det kommer till kritan, inte alls har drivkraften som det lät från början. Yogaläraren är nu inte alls intresserad av att hjälpa till med att sälja eventet. Och det kanske slutar med att det är du som sitter där med en lista och får ringa till de kunder som har anmält sig och betala tillbaka pengarna, för det blev för få anmälningar. Och då inser du att det är du som har förlorat all tid du har lagt på skapandet. Du har förlorat pengar i bokningsavgifter och bokföringskostnader. Det är du som nu kommer stå med en tom lokal på den tänkta tiden. Det är också ditt varumärke som har fått sig en liten törn. För nu finns det människor som vet om att bokar man någonting på den där studion så är det inte säkert att det blir av. Det har blivit en backlash på ditt varumärke. Det är alltid yogastudioägaren som gör mest och har mest att förlora i de här samarbetena. Tycker du nu att jag låter bitter? Nej, det är jag faktiskt inte och det var jag inte då heller, men jag var på väg att bli det. Det var då jag bestämde mig för att sälja studion. För bitterhet, det är en känsla som jag absolut inte vill ha i mitt liv. Så med facit i hand gjorde jag ett stort misstag att inte välja vilken nisch och målgrupp jag skulle vända mig till med studions utbud. Hur jag skulle välja nisch och målgrupp, ja, det kommer jag prata om på webbinariet den 2 februari. Anmäl dig därför på yogaprenor.se/webinar så berättar jag mer där. För mitt andra stora misstag, det var att inte erbjuda yoga online. Det kändes helt orimligt för mig att ens tänka på online yoga som något hållbart komplement till studion. Det vet jag nu att det var ett gigantiskt misstag. Jag pratar nu alltså inte om att du ska driva en virtuell yogastudio. Det kan du såklart också göra. Men nu tänker jag utifrån min situation på Studio Karma. Mitt mission var ju att driva en fysisk yogastudio i Norrtälje. Men att inte komplettera med online yoga, det var ett alldeles för stort misstag. Låt mig utveckla. Som yogastudioägare så utvecklar man i alla fall ett par magsår i och med sjuka yogalärare, sjuka barn eller, gud förbjude, att man själv skulle bli sjuk. Jag vågar inte ens tänka på hur många timmar, hur mycket tankekraft och energi jag har lagt ner på att hitta lösningar för yogaklasser med sjuka yogalärare. Yogalärare som ska ha semester eller utbildningar. Jag har gjort precis som säkert jättemånga andra yogastudioägare gör. Det blev lättare att hoppa in själv. Jag har kört olagligt fort, klädd endast i nattlinne till yogastudion för att hoppa in när en lärare har blivit akut sjuk. Jag har vänt ut och in på mig själv för att göra både mitt jobb och leda yogaklasser. Så till den milda grad att min vanligaste mardröm under flera år var att jag kom till studion och var tvungen att leda 2 yogaklasser i 2 salar samtidigt. Att jag gick in i den ena salen, instruerade deltagarna in i en nedåtgående hund och bad dem ta 10 långa andetag. Medan jag sprang till nästa yogasal, instruerade dem i en andningsövning som skulle vara i 2 minuter. För att springa tillbaka till första salen och, ja, ni fattar, 100% galenskap. Men den mardrömmen kommer faktiskt även nu, så här många år senare ibland. Så det var ett smärre trauma. Hade jag kunnat öppna upp mina sinnen för att komplettera min verksamhet med online yoga hade min vardag sett helt annorlunda ut. Jag hade dels kunnat ge mina yogalärare fler uppdrag. De hade ju kunnat hjälpa mig att spela in yogaklasserna mot betalning givetvis. Och sen att jag hade fått använda dem som komplement vid sjukdom och ledighet. Jag skulle absolut hitta ett bra sätt för att sända hybridklasser. Det vill säga att när vi kör klasser i studion så går det också att ta del av dem live hemifrån eller kanske på jobbet. På så sätt skulle vi kunna öka intäkterna per klass men också erbjuda ett mervärde till deltagarna att de inte måste fysiskt komma till studion utan kan nyttja sina kort på semestrar eller dagar när barnen är sjuka eller om man lever varannan vecka liv eller om jobbschemat helt enkelt inte funkar. Jag skulle dessutom dra det så långt att jag skulle vilja öka intäkterna på mina lokaler och försöka hitta ett sätt för kunderna att få nyttja den här speciella platsen och yoga vid många fler tillfällen än vad jag och mina lärare kunde erbjuda. Alltså ha öppna klasser med online yoga på plats. Så mitt andra stora misstag som var helt enkelt att inte komplettera min verksamhet med online yoga. Och mer om hur den kompletterande online-yogan kan vara en rent av avgörande faktor för att driva en hållbar yogastudio idag. Det kommer jag prata mer om på webbinariet den 2 februari. Ja, orkar du med ett misstag till? Det är nämligen något så enkelt som att våga göra en sak och göra den ordentligt. Jag ska utveckla det här lite grann. För först och främst så måste vi bara belysa faktumet att det är inte samma jobb att vara yogalärare som att vara en yogastudioägare. Om du vill vara en riktigt bra yogalärare, då ska du definitivt inte starta en yogastudio samtidigt. Vilket gör att du också kan vara en riktigt bra yogastudioägare utan att behöva vara en yogalärare. Har du tänkt på det? Att vara en yogalärare är att kunna hjälpa en viss typ av personer med problem som de kan bli hjälpta av med just yoga. Vi tar ett exempel. Du kan specialisera dig på personer som har ont i ryggen och så hjälper du dem. Då är ju de dina kunder. Som yogastudioägare kan du bestämma dig för att handha en lokal och hyra ut den till just yogalärare. Då är det yogalärarna som är dina kunder. Eller så kan du som yogalärare ha en affärsidé att du driver en plats och hjälper den som har fått erfara vad för mycket stress och för lite återhämtning kan göra för hälsan och nu vill bli en del av gemenskapen där det finns kunskap och lösningar för att undvika att gå in i väggen igen. Då är dina kunder de som har gått in i väggen och nu har ett driv för att inte hamna där igen. För att du ska kunna hjälpa dem med deras problem så hyr du in yogalärare som har specifika kunskaper inom just det här området. Du känner din målgrupp, du vet om de helst vill yoga morgon, middag eller kväll eller helg. Om de vill ha långa eller korta klasser eller om de vill ha möjlighet att välja. Och så hyr du in yogalärarna som har kompetensen och möjligheten att jobba när dina kunder vill ha hjälpen. Det här skulle vi kunna prata om hur länge som helst men jag vill börja här. För ett stort misstag som jag gjorde som yogastudioägare, det är ju att jag försökte göra allting samtidigt. Jag försökte vara en bra yogalärare, samtidigt som jag hyrde ut min lokal till andra yogalärare. Jag försökte hjälpa alla målgrupper, jag kompletterade min verksamhet med en ekologisk butik, hyrde ut lokaler till massageterapeuter, fotvårdare och coacher. Jag startade yogalärarutbildningar, arrangerade yogaresor, producerade egna produkter i Studio Karmas namn, startade en webbshop och där någonstans ska jag väl återigen erkänna att jag också skaffade två barn. Ja, du ska veta att det här gick och det gick dessutom ganska bra. Vi var supernöjda med det allra mesta. Vi hade supernöjda kunder och jag fick så sent som igår faktiskt ett meddelande från en kund som började yoga med mig 2015 som bara tackade för allt jag hade gjort för hennes framtida välmående. Jag har ett flertal kunder som gick mina yogalärarutbildningar och idag livnär sig som yogalärare. Jag har kvar flera av mina yogalärare som nära vänner och gissas om att jag har lärt mig mycket under den här tiden. Alla de här åren, varenda beslut, varenda vinst, varenda förlust. Ja, det är ju grunden till att jag idag kan driva företaget Yogaprenör. Så jag är så tacksam över alla dagar som har gått. För alla människor jag träffat och jag försöker verkligen vara snäll mot mig själv. För alla gånger jag har gjort fel. För det har jag ju också gjort. Men för att nu verkligen sluta cirkeln av företaget som jag ändå valde att kalla för karma, så känns det helt givet för mig att dela med mig till dig av de här misstagen. Hur jag skulle göra om jag gjorde om resan idag till dig som lyssnar. Jag är övertygad om att yogastudios behövs. Men det är ditt och mitt jobb att se till att det funkar hållbart också. Jag hoppas att vi ses på webbinariet torsdagen den 2 februari klockan 12-13. Då ska jag berätta lite mer konkret om hur jag faktiskt skulle driva en hållbar yogastudio idag. Det är gratis, så anmäl dig på yogaprenor.se/webinar och kom helst med live, för då kommer du kunna ställa frågor. Men annars så skickar jag en länk till dig med reprisen i efterhand om du anmäler dig. För redan nästa vecka, då ska du få höra ett jättespännande avsnitt. Du kommer då att få höra på en yogaprenörsresa av den otroligt inspirerande yogaläraren och yogastudioägaren Kristin Nöjd. Kristin är en av mina medlemmar som har drivit sitt företag i över 10 år. Men det var först för ett år sedan som vi började jobba tillsammans. Och hon kommer dela med sig av hur medlemskapet i Yogaprenör har hjälpt henne att ta kontrollen över sitt företag. Hon uttrycker det själv som att hon tidigare har sprungit efter tåget och försökt att göra så gott hon kan. Men att hon nu, tack vare medlemskapet, känner att hon sitter i loket och kör företaget i den riktning som hon önskar. Så missa inte det här avsnittet. Se till att prenumerera på Yogaprenörpodden i din poddapp så du får ett pling när nästa avsnitt kommer. Tack för att du har lyssnat. Jag önskar dig en fin fortsättning på dagen. Mm.